Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vad vill du med ditt liv? Vi ska komma och prata om det också. Jag tänkte bara innan. Så...
Nej, men alltså jag föreläser jättemycket. Ah. Och jag tycker att det är en sån fantastisk kombination att få föreläsa och dansa. Så jag både får komma ut och faktiskt ha ett budskap i någonting som är både verbalt och med dansen i som får vara artistisk. Det tycker jag är fantastiskt. Kombinationen är oslagbara för mig. För jag tycker det är sjukt trevligt att ta mina människor. Och...
Ah. Vi måste prata lite om den där pussen sen också. Har du någon tjej förresten?
Någon tjej?
Nej, men jag skojar bara med killen.
Jag bara, ursäkta, men du är påläst.
Ja.
nej, faktiskt inte alls. Nej, inte överhuvudtaget.
Varför inte?
Ja, du, jag vet inte fan. Jag tycker inte man kan inte skylla längre på, heller på att man jobbar mycket. Jag tror inte det, men det är ju... Jag vet inte vad det är. Alltså, svårt alltså.
Du som känns så kärleksfull.
Fast det kanske är det också. Att det blir sjukt svårt att hitta någon då när man liksom är... Hur sexigt är det liksom, kärleksfull?
Nej, men vadå, du är ju inte direkt ful heller.
Nej, men fan, det är ju sjukt svårt. Alltså när man ska träffa någon och så har man liksom typ någon image av att vara liksom, de äldre kvinnornas räddare. Det känns sådär, jag vet inte.
Ja, det kanske är så. Jag ska bara, det här är ett helt sidospår som det varit nu, men Jonas kom tillbaka, vad är det för dag idag? Det är tisdag. Igår när han kom till jobbet så berättade han att vi hade varit på din föreställning.
Mm.
Och då var det en tjej som sa så här att, åh, han känns så god.
Mm. Ja.
Jag vet inte om hon menade att det är god att äta.
Nej,
men jag vet vad hon menade. Men alltså, du känns ju väldigt, du känns lite som Jesus. Nej, men du känns så himla snäll.
Ja, men ja, gud vad snäll, vilken komplimang. Ja. Jesus, det var ju vilka stora ord. liksom, en liten kattunge hade varit mer som en Jesus, det var ju väldigt fint. Nej, men jag vet inte, jag är ganska snäll. Jag är faktiskt snäll. Jag tänker på andras välmående och kanske ibland till lite för mycket. Jag kanske inte tycker så mycket på mig själv. Så att,
För jag tänker också det här som du har ju haft... Det är så tråkigt att säga så här, tuff uppväxt, men du, det här med mobbing och sådär. Mm. Och det är där jag menar att det är ändå att du känns så god. Annars hade man ju kunnat blivit tvärtom.
Mm. Men det var ju också, när det kommer till en sån sak som om man står överst på klippan och tittar ner eller man ligger på botten och tittar upp. Ja. Så när man går därifrån, har legat på botten och verkligen varit så långt ner och trampat på alla hatar den och allt, man är äcklig och ful och tittar i spegeln och tänker, för fan vad du är dum i huvudet. Då tänker man så här, det är långt upp. Och då på vägen upp där till då, om jag nu kanske står och ser toppen åtminstone, så är det sjukt många stadier där man faktiskt inte är så jävla snäll heller. Alltså när man inte tycker att man är fortfarande förtjänar någonting och då är alla andra äckliga, dumma huvud och fula och tjocka och allting sånt där. Och den har jag också gått igenom.
Mm.
Så jag har inte varit något gudsbästa barn i mina dagar heller.
intressant. Men vi ska säga så här, hej och välkommen till Kändispodden, Tobias Karlsson.
Ja, men trevligt, vad kul att vara här.
Ja. Du är ju dansare och koreograf.
Mm.
Du är prisbelönt föreläsare, va?
Ja, men alltså, ja, det är det sjukaste. Alltså, det är någonting som jag är så sjukt stolt över, den där utmärkelsen som årets talare förra året. Aha. Genombrott. Det var häftigt.
Ja. Men du har kört rätt många år, alltså föreläst.
Ja, jag började liksom av en slump för 8 år sedan att föreläsa. Jag fick en fråga från Södertörns högskola om att komma och föreläsa. Mm. Och då sa jag bara ja.
Första gången, vad föreläste du om då?
Ja, men det är typ samma som nu. Alltså om mitt utanförskap och det som jag upplevde under högstadiet. Och, sexualitet och hur att komma ut och hela den historien och vad det kan göra med människor. Och jag tror att de där hinder på vägen som gör att människan blir starkare och starkare.
Ja.
Så det gjorde jag en första gången. Det är inte så annorlunda idag, 8 år senare. Det är klart att den blir förfinad och blivit kommit in mer och en del saker har kommit ut. Men det är precis samma budskap i alla fall.
Mm. Du är ju känd för den stora massan genom Let's Dance.
Mm.
Du har ju synts i andra sammanhang också. So You Think You Can Dance, va?
Mm, precis.
Om det är någon som kommer ihåg det.
Jag kommer ihåg det. Ja. Det fanns faktiskt en skandinavisk version, precis.
Ja, och sen så har du varit med Talang.
Talang, så att du gör det, ja. Precis.
Sen har du ju varit med i andra tv-program som Fångarna på fortet och sådär, fast som du inte har varit programledare för.
Mm.
Men sen så lyssnade jag på en intervju, en gammal intervju med dig, med, tror jag, Elisabeth Höglund.
Mm.
Och då där i, det här var nog från 2009 kanske.
Mm.
Ja, någonstans. Och då sa du att du hade en dröm att någon gång få sätta upp en egen dansföreställning.
Ja, visst är det häftigt?
Ja.
Ja, det, ja.
Och nu har ju det skett gånger två.
Mm. Det är det som jag, i och med att jag började föreläsa för 8 år sedan och jag släppte min första dansikal, min första dansföreställning för 4 år sedan, så liksom, den där drömmen började ju i den föreläsningen. För det handlar också om drömmar, att man ska kunna, att man kan uppnå någonting fast man kommer från lilla Hallsberg i Närke, i Gnällbältet, så kan man faktiskt göra någonting av sitt liv. Och det är det som är häftigt, att det faktiskt, det är nu ett bevis på att det faktiskt går att uppnå den här drömmen. För jag har gjort det under tiden jag har hållit den här föreläsningen, och det är så sjukt häftigt. Och nu gånger två. Ja. För jag är det två gånger, det är alltså det jag måste fundera på med armen varje dag och tänka, vad håller jag på med? Är det här jag verkligen som får göra det här?
Ja.
Jobba med min stor passion.
För du är ju mitt inne i den här Dansa Samba med mig.
Mm.
Jag har ju sett den, men jag tänkte att om du först för lyssnarna berättar lite om den föreställningen. Lite det är ju Cornelis, och varför Cornelis?
Precis,
och
varför Cornelis? Cornelis Vreeswijk. Nej, men så här var det. När vi hade gjort den första föreställningen som hette En dans på rosor. Så efter det, jag hade liksom tänkt på den föreställningen i 25 år.
Mm.
Alltså, så det var ju som en stor liksom, orgasm att få ut den hela föreställningen, att den var färdig. Sen den var klar så blev det ganska så mycket vakuum. För vad ska man göra då när liksom ens dröm har gått i uppfyllelse? Vad är det kvar då? Då måste man liksom, ska man lägga sig och dö då, eller ska man fortsätta drömma? Och då har jag då en riktigt god vän som heter Jocke, som hjälpte mig jättemycket under mina svåra år, som tog mig under sina vingar och bar mig genom gymnasiet till exempel. Och hans stora idol har alltid varit Cornelis Vreeswijk. Hans förebild, Cornelis musik har alltid funnits med där i bakgrunden på alla spelkvällar, alla resor. Så det var något gammalt brev i kolonien som har liksom gått i bakgrunden. Mm. Och då har jag och Jocke i Rio för 2 år sedan, och då så föddes den här idén om att göra någonting tillsammans. Och att använda Cornelis låtskatt, liksom precis som Mamma Mia, som de använde Abbas låtar för att göra en musikal, så tänkte vi skulle göra en ny dansikal med Cornelis musik. Och sen skulle man med en historia som symboliserar min Joakims vänskap, om att ibland måste man faktiskt sträcka ut en hand till en annan människa eller våga ta emot en annan hand, för att det är minst lika svårt att be om hjälp. Så den här historien handlar om en liten flicka från Rio som är väldigt utsatt och som får lite hjälp av en svensk sjöman. Så och det känns otroligt nära, och den är gjord med mycket hjärta, och det känns skönt att vara ute på turné med sin bästa kompis.
Ja, den har väl gått, alltså den har ju gått nu i höst.
Mm.
Och det är väl klart att den ska, att ni kör i vår också?
Vi kommer köra i vår. Det är 8 ställen i vår. Bland annat bara Göteborg och Stockholm och 5 till. Och sen så fortsätter vi förhoppningsvis sen också till i Stockholm hösten 2018.
Mm. För det var ju lite som jag sa till dig innan här. Jag såg föreställningen i helgen och tyckte att den var fantastisk. Men jag som ett otränat öga, eller vad ska man säga. Dans är ju... det är absolut inte svårt att se, men det är ändå en liten tröskel. Mm. Hur märker ni av det på något sätt? Är det lättare när man, jag ska inte säga rider på Cornelis, men jag tänker jämfört med den förra föreställningen?
Jag tror det är väldigt... Det är en väldigt annorlunda föreställning det här. Alltså förra gången så var det bara massa örhängen. Liksom. Det var allting från Final Countdown till Lisa Ekdahls Vem vet och Anna Boks ABC. Det var ju bara som en godispåse med massor med bumringar och blandat med sockerbitar och sånt. Så att det var ju väldigt mycket musik som alla hade hört. Det här är ju bara Cornelis texter som de flesta har ett förhållande till i alla fall och har hört förut. Men med en ny tappning och ny produktion. Så att det är klart att Cornelis är ju sjukt svensk. Alltså han är ju som rotad i svenska folkhemmet. Och det han har gjort är ju otroligt stort. Men jag tror inte att det är lättare att ta till sig Cornelis än vad det var den andra föreställningen. Jag tror bara att jag tror att det här är bara gjort mer själ på något sätt.
Jag menar bara på att om man ser så här en dans på rosor så, och det är en dansföreställning. Mm. Men det här, jag tänker mer, när man går på, oavsett vilket kulturevenemang man går på, så är det... Nu är jag svinfördomsfull. Men så är det mycket så här tanter.
Ja.
Det är kulturtanter.
Ja.
Och det var det ju här också. Mm. Men de hade typ fått med sig gubben.
Mm.
Så att jag tänkte att Cornelis där funkar. För gubben tänker att han ska gå och se någonting.
Mm.
Men jag ska också säga att musiken i den här föreställningen var ju... Det är moderniserat. Hon var ju fantastisk, den här tjejen som sjöng.
Mm. Hon är helt fantastisk. Evelina Olsén, otroligt häftig.
Ja, han killen var ju också bra förstås. Men så att det är ändå inte... Det kändes inte liksom... Jag ska inte säga mossigt, men Cornelis är ju inte kanske ungdomarnas favorit.
Jag tror att det är det som är också det fara med den här föreställningen. För man kanske tror man ska gå och se en föreställning där någon står med en trubadur står i hörn och spelar Cornelis musik på gura. Liksom. Och det är ju inte.
Det kan jag verkligen säga att det inte är. Men föreställningen börjar ju inte annorlunda, men väldigt starkt.
Mm.
Och också så här kanske man... Inte så som man föreställer sig en dansföreställning. Man tänker sig ett storslaget öppningsnummer. Men du kommer in ensam på scenen där och berättar en stark händelse ur ditt liv.
Mm.
Där Joakim ingår då.
Mm.
Men kan du dra lite? För det är en rätt stor del av ditt liv, eller vad man ska säga.
Mm. Nej, men jag kommer in och berättar hur de där åren var på högstadiet. Om de här ångestfyllda promenaderna på väg från klassrummet till skolmatsalen och hur det har påverkat mig och hur långt ner i kedjan man verkligen är och hur mycket smärta det kan vålla en.
Mm.
Och all den här ensamheten med att hela tiden gå sist för att inte klasskamraterna ska höra de här glåporden i korridorerna, hur man som precis som Forrest Gump gör i filmen, han går i bussen och folk säger här får du inte sitta.
Mm.
Det är det som är det där fruktansvärda. Och så börjar föreställningen och för att förklara hur stor del av mitt liv Jocke var när han kom och tog mig under sina vingar. Och vilken otrolig hjälte han är i mitt liv och hur mycket han betyder för mig. Så han får en central plats egentligen för att förklara varför han är med överhuvudtaget i föreställningen. Han är ju trubadur och sjunger i föreställningen. Mm. Men det här är som, det är min bästa vän och det som hela den här historien handlar om. Att man ibland räcker ut en hand fast man kanske inte behöver. Jag vet, ibland så man gör någonting som inte är någonting gudalikt faktiskt. För mig är det verkligen, för mig är det så. För det är någonting som folk inte gör. Man räcker inte ut en hand till en främmande eller till någon som man inte känner.
Nej.
Men det gjorde verkligen han. Och jag tycker att det ska vi lära oss av. Och det krävs så lite ibland. Det krävs så lite. Ibland så krävs det bara leende och att lyssna på någon extra gång på ICA. Och så kanske man har gjort ens dag eller ens vecka.
Det brukar ju annars vara tvärtom. Att så fort någon vänder en ryggen så vänder alla andra på något sätt. Men hur kommer det sig att du hamnade i den situationen från början? Att du varit utstött? För du känns... Alltså nu när man träffar dig som vuxen så vet jag inte om du liksom...
Kvalificera dig in i den gruppen. Tänker,
nej, men jag vet inte. Du är så typ social och härlig på något sätt.
Men det var... Jag var ganska social och härlig där på mellanstadiet. Men vet att det finns ju inget facit. Det finns ju inget facit överhuvudtaget. När man är 14 år så gäller det ju bara att passa in i normen. I alla fall var det på 90-talet när jag gick i skolan. Det är ju så. Mm. Eller på sent 80-tal. Och när man då inte passade in i normen, att man dansade och hade massa tjejkompisar och fick ett feminint rörelsemönster, så blev man direkt bara offer för de där som bara hökarna. Och inte i klassrummet, utan utanför i korridorerna. Som han stod i tidningen, han som dansade och någon guldmedalj någonstans. Och det bara, vad konstigt det där var. Tror han är någonting, eller Mm. Han är ju inte fjantig att dansa, för det ligger ju rotad i svenska folksjälen att vi inte kan dansa som kyrka som män. Så att, men det, så därför blev jag mobbad för det.
Ja, fan, alltså det är verkligen slumpen.
Ja.
För jag tänkte, när jag har hört dig också, så har du pratat om det här med homosexualiteten och att liksom de kanske kallar dig för bögen, men då är det via dansen. Jag har försökt gå tillbaka till mig själv och tänkte hur det var för mig i samma ålder. Och jag har kanske inte varit mobbad så, fast under en period, eller jag red när jag var liten.
Mm.
Det är lite så, det gränsar till dansen.
Samma, ja, då har du kört.
Men,
du kört,
men det var liksom aldrig riktigt kört för mig. Däremot så var det några så här tuffa killar. Men det var ändå lite mina kompisar som sa något. Och då gjorde jag så att då tog jag med dem till stallet.
Mm.
Och sen så utsatte jag dem för den största hästen som såg mest
farlig.
Ja, han var jättesnäll.
Mm.
Men de blev ju så pass rädda och imponerade så att de sa aldrig något mer sen.
Så det var det jag skulle ha gjort. Jag skulle ha gått till dansskolan och prova den här skottisen. Nu skulle du se, det här ser riktigt farligt ut.
Nej, men det där är ju också kanske lite så här, som med allting, att det man är lite rädd för. Dansen är ju liksom också, jag kände det även under föreställningen, så är det ju en sekvens, eller vad säger, ett nummer, så ska man själv som publik dansa lite.
och nu så förlorar vi 30%
av. Nej, absolut inte, för att jag dansade inte, men jag menar bara på att det sitter så mycket i huvudet när man inte är en dansare.
Men det sjukaste tycker jag är så här, för det var varje gång som jag är ute på företag, och det kan vara liksom, det kan vara inget ont om revisorer liksom, om det är ett företag med massa revisorer i män i 50-årsåldern. Om man kommer in och man inte annonserad innan, utan man ska faktiskt ha teambuilding med dans. Och först är det då, det finns ju inte en vägg som står långt bak nog för att de ska ställa sig de ska stå så långt bak som att det finns inte en chans som ska vara med överhuvudtaget. Men sen efter en halvtimme, när de känner sig bara, oj, nu, det var inte så svårt det här. Liksom, bara sidtapp. Och de märker att de kan och är med. Så sitter den där slipsen på huvudet och så är det, svettas de och så dansar de med mattanten och dansar med sekreteraren. Och sen så är det bara glädje allting. Mm. Och folk kan ju. Men folk tror ju inte man kan.
Mm.
För de har varit utsatt för någon typ av någon opsykologisk jumpalärare för 25 år sedan som sa att de skulle dansa med den snyggaste tjejen i klassen i några små shorts. Mm. Och sen blev det hormoner som spelade upp och så fick de stånd och sen så bara var aldrig mer.
Mm.
Det finns så mycket traumatiska upplevelser med dans just på så sätt. För det, och då, därför tror jag att vi inte dansar i Sverige.
Ja. Men du gör många sådana jobb också?
Inte så mycket. Alltså, men jag har haft min beskärda del.
Nu är du lite mer stjärna.
Nej, men jag tycker det är fantastiskt kul att komma ut på företag och göra sånt. För det är just det. De här solskenshistorierna. Där man faktiskt kan flytta berg på en timma.
Mm.
Jag menar, det är ju, alltså, man kan komma längre på en timma samba med en 7 år vid kopieringsmaskinen. Man bryter ju gränser och murar på så sjukt kort tid.
Uh-huh.
I dans är det så förlåtande och man kan faktiskt lära sig att ta i varandra på sätt och vis.
Uh-huh. Vi gjorde ju en video ihop där med Hugo Rosa som du kommer ihåg.
Älskar Hugo Rosa. Massa. Han är kung. Jag älskar honom.
Men då fick ju han en timme på sig att lära sig cha-cha-cha.
Mm.
Det heter cha-cha-cha. Jag säger cha-cha förut.
Ja, cha-cha eller cha-cha-cha. Ja.
Men då såg man ju också att det går.
Ja.
Även en sån som Hugo.
Mm.
Eller en sån som Hugo. Det
klarar
han. Jag tänker mig att han var lite stel från början om vi säger så. Men han tog sig rätt snabbt.
Ja, men alltså finns viljan så finns det också ett sätt. Alltså det är... Det ser mig bara i Let's Dance. Alltså, tänk alla de 100 kändisar som har varit med. Alla har ju inte haft dansen i ådrorna direkt. Det har de inte. Men ändå har det blivit någonting.
Mm.
Om viljan fanns. Alltså det är så. Alltså, Lasse Brandeby, han ville ju inte. Han ville ju åka ut. Han var ju dålig. Han ville ju inte vara där. Då händer ingenting. Mm. Men om viljan finns. Till och med Patrik Sjöberg börjar älska Let's Dance. Och börjar älska att dansa.
Mm.
Han var liksom bara där för att bara, jag ska sitta av det här. Liksom. Och så helt plötsligt så blev han bättre och bättre. Och faktiskt kunde dansa.
Mm.
Det finns ju någonstans.
Det där är så jävla svårt. För att när Sigrid Bernsson var här i podden så sa hon till mig att hon, eller jag frågade henne om hon kunde lära vem som helst och så sa hon ja.
Mm.
Och så sa hon, jag skulle kunna lära även dig.
Mm.
Och först så var min spontana tanke så, nej men det går inte.
Nej.
Sen sa jag ska inte säga att jag har tänkt på det varje dag sedan dess. Men tanken har slagit mig och framförallt när jag såg er show i lördags så kändes jag, fan, jag är nog ett hopplöst fall.
Men vadå, varför är du ett hopplöst fall?
Nej, men jag vet inte, det är bara känslan.
Men då tror jag faktiskt att det handlar ju inte om att du kan. Alltså du är ju fysiskt mobil.
Ja.
Och då handlar det bara om att du inte har någon lust att göra det. Det måste ju det handla om. För liksom, du kan ju ta steg fram och tillbaka. Och speciellt med en partner du faktiskt kan känna dess rytm, så kan du dansa. Sen om du tycker det är kul att dansa överhuvudtaget, då blir det ju aldrig någonting heller.
Nej, men det är det som är så sjukt, för det här är så här motsägelse, men jag har känt att jag tror att jag skulle tycka det var kul. Men det är bara att jag kan inte. Det känns också som att jag är lite tondöv. Alltså ingen taktkänsla. Alltså vad är taktkänsla för någonting?
Ja, men jag vet inte. Jag brukar alltid säga så här att jag dansade med Tina Turner i Last Dance. Och hon var totalt taktlös. Alltså, jag hade ingen rytm överhuvudtaget. Alltså, jag var tvungen att le och samtidigt bara 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hela liksom varenda program. Men i program, efter 15 veckor, efter semifinalen, kom hon till mig så här: aha, är det dunkandet i bakgrunden som du menar är takten? Och det är som det...
Ja, det är lite min nivå, känner jag.
Ja, men alltså det är den här det fasta ettan hela tiden i musiken som bara ding, 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 ding.
Ja, för det är ju det att jag kan ju hålla takten om jag ska klappa händer och sådär. Men alltså det är någonting med dansen som gör att... Jag har tänkt ibland, nu är inte jag världens mest killiga kille. Men jag tänkte så att det är så typiskt grabbigt. Men det kanske inte, ni också är fördomsfull.
Men vi är ju fördomsfulla. Det är ju så. Det är ju allting.
Killdans.
Killdans, ja. Så är det. Alltså det är ju jätte... Och sen är det är någonting med svenska män också. Det är någonting här uppe i Nordeuropa. Det är någonting som att vi... Jag tror någon som Gustav den tredje måste ha sagt, bara, nej, nu efter han dog så dog allting som hade med kultur att göra. Nu det får vi inte dansa längre.
All glitter och glamour. Ja,
allting försvann liksom. Och nu försöker vi få ta bort tillbaka det igen med lite lindar på After Dark och en revival.
Apropå Christer, så du kom ju ut, eller du kanske förstod att du var gay någonstans, har jag hört att du har sagt, när du såg After Dark på TV. Och då var du typ 11 år.
Precis.
Vad var det som pirrade till då?
Nej, men alltså, det sjukaste är att jag såg ju de här After Dark avsnitten nu om deras 40-åriga historia. Och då var det där klippet var med, där det hände. Jaha. Helt sjukt.
Vilket klipp är det? För jag har sett de där showerna 1000 gånger.
Ja, men du vet när han kommer in med den här vet du, gilangen med den naken. Den här blonda dansaren kommer in med som bara en gilang så över bröstet som slutar in typ av lite fikonlöv över pungen. Liksom. Jag tror jag har sett det där klippet tror jag sett 500 gånger.
Ja.
Alltså det är bara, what was this? Alltså bara helt sjukt snygg och så läcker och så bra att dansa och på alla sätt. Så där tänkte jag, det är mitt liv. Bög och dansare, det ska jag bli.
Men det var där också dansdrömmen föddes då kanske?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Alltså att jag skulle bli dansare. Absolut. Det jag såg där, det var bara så här, that's it. Så vill jag vara. Han vill vara med han. Vara han. Alltid med han.
Ja. Men då tänkte jag, för att nu är jag med. För då var det han du ville vara med. För jag har tänkt så här liksom innan att om man är så här rätt liten och att det är de här, alltså Christer och Lasse.
Ja, precis.
Tänkte om det var de som du gick igång på.
Nej, det var ju inte dragartisterna. Alltså, det var dansarna som var. Det var ju Dan Malmö. Vet du? Och det var ju så snygga dansare som man håller på att krevera.
Ja. Vad gör Dan Malmö nu för tiden?
Ja, men jag trodde att jag hånglade med honom 2 timmar på QX-skalan en gång.
Gjorde du det?
Nej. För när lampan tände så var det Magnus Koksberg-tärn. Så att jag trodde bara att... Bara... Det var inte illa det heller. Men det var, jag trodde att det var Donny Malmö jag hade hånglat med. Men det så var lampan släckt och så när lampan tände så var det inte han.
Hur härligt, var du nykter?
Ja, sådär.
Sådär.
Som en vanlig efterfest på QX-skalan.
men om vi hoppar där tills du var 11 och sen så började du dansa. Då började du någon vanlig danskurs då?
Ja, det var ju så här.
Så buggkurs hemma i Hallsberg.
Ja, till och med innan så var det till och med gymnastiksalen hemma i Östansjö utanför Hallsberg. Så det var liksom verkligen ute på landet när det kom någon som inte hade fotbollsträning eller skidåkning. Liksom, så var det plötsligt dans.
Mm.
Den underbara Lena Jonsson som bara är en sån sjukt eldsjäl som har haft dans i Hallsberg sedan dess. Det är otroligt vad hon har gjort. Men hon började dansundervisning och då kände jag bara det här är mycket mer jag än fotbollen. För det hade jag inte någon större succé med.
Nej. Men du har spelat fotboll också?
Ja, ganska länge. Jag fick, de sista året var det mest bänkvärmare jag var, men, alltså, men jag har ändå sprungit efter den där bollen några år.
Ja, jag gjorde det en gång.
En gång?
Ja. En träning. Så kände jag att det där är inte jag.
Det är inte jag, nej.
Nej.
Nej. Nej. Hur gammal var du då?
Nej, jag vet inte, men det var innan jag visste att jag var guy.
Mm.
Men det var, jag var också, det var rätt liten, tror jag.
Ja. Uh-huh.
Men jag minns faktiskt den träningen.
Uh-huh.
Det var inte alls jag.
Nej.
Jag har ju typ bollkänsla och sådär, men nej, jag vet inte vad det var.
Mm. Men vadå, bara för att du inte ville göra saker i lag? Alltså,
eller nej, bara... men nej, ingen aning. Det var bara en pina. Jag kommer inte ihåg, jag kan inte sätta fingret på vad det var.
Nej.
Men så intressant.
Jättespännande.
För jag bara tänker också så här, jag ska inte säga att mitt liv hade varit annorlunda om jag hade spelat fotboll. Men ja, det hade kanske tagit andra vändningar.
Uh-huh.
Om man hade varit en lagkille.
Uh-huh.
Men det är nog det. Jag har svårt att vara i lag.
Är det så? Uh-huh. Fortfarande?
Nej, jag kan ju jobba ihop med folk, fast jag är rätt dummig.
Men det kanske där du har av, du inte spelade fotboll i lag.
Ja.
Eller?
Jag vet fan. Ja, intressant.
Men spännande ändå.
Ja. Men du drog sen, om vi hoppar lite, du drog ju till USA.
Mm.
Eller för det var det här, du blev, det här är ju såklart efter mobbingen då.
Alltså, jag började dansa när jag var 8, sen så höll jag på fram till, och så åkte jag till USA när jag gått ut 9.
Mm.
Så åkte jag till USA. Till North Dakota.
Men det är också en sån här liten grej som jag reagerade på. För att om man är lite nedtryckt och inte, nästan inte har en vän.
Mm.
Och ändå, det är ett stort steg att dra till USA.
Fast det var ju det som var grejen. Alltså, för mig var det ju att jag såg ett ljus i den där jävla misären. Att det fanns, att jag skulle få en ny start och få göra någonting annorlunda. Och få ett år av andrum och få komma upp till ytan och faktiskt kanske få en ny start. Så därför så, det var ju grunden till att jag åkte till USA, för att komma bort från skiten. Jag skulle aldrig mer dansa i mitt liv. Aldrig mer. Alltså, jag gav dansen skulden till allting som var dåligt. Mm. Och det, så jag skulle åka till norr. Eller jag hoppas jag skulle komma till Manhattan, men det gjorde jag ju inte. Jag kommit till North Dakota.
Ja.
Upp i ingenstans där det var.
Men hur var det då?
Ja, men alltså det var ett fantastiskt år. Alltså, jag dansade ändå. Jag kom, efter 6 dagar så kom jag på att det fanns en dansskola i stan, så då började jag dansa balett där borta.
Ah, jag trodde du tog på en cowboykjol.
Ja, precis. Jag började med square dance in the Midlands. Nej, det gjorde jag inte. Nej, men jag gjorde så mycket sjuka saker. Jag hade fältbiologi på schemat. Mötte en fantastisk lärare som tog oss ut i vildmarken i 2 veckor. Och vi fick inte ha någonting med oss, utan bara en sovsäck.
Mm.
Och fick liksom gå på anakondajakt och läderlappen. Det är så här, men bat... Men alltså, vad heter det?
Fladdermus.
Läderlapp. Fladdermus. Han var så jävla cool, den här läraren. Och han sa så här, om ni ska med på den här resan, så ska alla göra allting. Vi ska inte skriva på till och med ett kontrakt vi skulle göra det. Och det var 2 tjejer som hade skrivit på den här kontrakten som inte ville föra med på ormjakt, för de var livrädd för ormar. Och vi hittade 2 stycken sådana här, vet du, anakonder, vet du, nu var ute.
Mm.
Då tog han med sig dem och la dem i deras rygg, i deras sovsäckar. De vaknade upp mitt i natten med de här ormarna i sovsäcken.
Fy fan.
Alltså så barbariskt.
Ja.
Men de lärde sig läxa. Ska man inte skriva på något kontrakt om de inte tänker följa det?
Ja. Vart han din första kille?
Nej, det vart han inte. Mr. Ames, nej, det var han inte. Men han var... Du vet, man möter sådana här lärare som bara... Som kan... bara inspirera och vara så sjukt motiverande. Jag bryr mig inte om fältbiologi egentligen, men det gjorde jag då.
Ja. Ja. Men det där året då, sen så när du kom hem så, då var det gymnasiet. Det var då du träffade Jocke, eller? Ja.
Mm. Och då ändrades ju allting. Alltså, det är det som är grejen med att det kunde lika gärna bara fortsatt. Det där året kan det bara vara som ett litet andpust, en andrum, en liten paus. Och så hade det börjat igen, men det gjorde det inte. För Jocke stod där och när någon sa någonting så bara, han bara, vad fan har ni på med?
Mm. Men du kände inte honom innan, eller hur då? Eller?
Jo, det gjorde jag.
Ja.
Alltså, jag har gått i samma klass som hans syrra i några år. Och vi träffade faktiskt första gången när jag var 4-5 år. Så han har funnits där i periferin så. Men den här sommaren så blev det liksom att vi umgicks mer och mer och mer. Och vi blev riktigt bra polare. Så jag hoppades bara att vi skulle hamna i samma klass och vi skulle bli polare. Men så bytte han ju till. Det är också att han bytte till min klass. Han valde själv att komma över och bli min kompis. Det är som är så sjukt stort.
Mm.
Det var, liksom, var inte ens så att vi hamnade i samma klass. Utan han bytte till min klass. Mm. Och att någon gör det, att liksom det gör någonting med en annan människa, att någon gör någonting så stort för en annan. Mm. Som han tyckte inte att det var så stort, men jag tyckte det var så här, jag hade aldrig varit med och liknande.
Nej.
Så att, så för mig så det kommer aldrig någonsin att kunna gottgöras. Det är så jävla fint. Mm.
Sen så har det funnits lite ljus i ditt liv.
Ja,
efter det också.
Ja, men det har alltid funnits ljus. Under allt det också. Jag tror att det, så länge man nu är 13 år ute i Sverige eller i världen och man mår skit för man blir mobbad. För alla ligger i riskzonen. Men om man har någonting att hålla sig. Mm. Om man har en förälder eller någon kompis eller någon aktivitet, någon hobby, någonting att hålla sig. Någonting där man faktiskt trivs och är trygg. Så kan man komma igenom. För det blir ju bättre. Det blir så många som har haft det så skit under en viss del i livet. Mm. Och det är ju så klyschigt, men tiden läker ju alla sår på något sätt. Och det blir bättre därefter i högstadiet, gymnasiet. Mm. Man kommer ut i arbetslivet, man får nya vänner och nytt livsmönster. Och det är det viktigaste att komma ihåg. Att man faktiskt, livet blir bättre. Mm. Det är ju så.
Ja, det är faktiskt sant. Mm. Det blir bättre. Mm. Även nu.
Ja.
Nej, men jag tycker det är sjukt. Det blir bättre och bättre hela tiden. Mm. Men en annan sak som jag tänkte på också, som där du och jag är lite lika, det är att du har haft rätt många tjejer.
Mm.
Alltså inte bara tjejkompisar.
Mm.
Är det ju så i Sverige, både kring, även i din bransch, alltså det här med att man måste, du kan inte både vara dansare och det eller sådär.
Nej.
Och det är samma sak som, men vad är man egentligen? Du har haft tjejer och sen så, men nu är du homosexuell eller sådär. Mm. Det där har jag mött lite grann, att är du bisexuell egentligen eller är du det eller det? Mm. Så har jag tänkt, men varför måste man vara
det ena eller andra?
Ja.
Jag har alltid hävdat att jag är homosexuell, men alltså jag tänker bara, jag orkar inte ens. Det är så sjukt att vi ska kategorisera allting i det här landet och alla ska ha sitt egen flagga, och det är, alltså jag tycker det är så patetiskt.
Mm. För jag vet inte om jag skulle, jag har inte ens kunna tänka mig kanske att ha en tjej, men jag mår inte dåligt av att jag haft det eller så här.
Nej, men jag mår inte dåligt av tanken att ha en tjej heller. Det är ingenting som jag suktar inte efter det en gång till liksom. Men det är ingenting som jag inte säger att jag är bisexuell. Jag säger inte att jag bara, men jag är bara människa. Och ibland så händer det saker i livet som gör att det här passar bra just nu. Och jag tror det, men jag har ju aldrig något. Jag tror att rent sexuellt så är man väl någonting, ett eller annat på något sätt, något plan, någon typ av skala. Men sen som människa så är man bara människa.
Men jag tänker ungdomar som växer upp nu, de är ju mycket mer öppna.
Mm.
De sätter ju inte de här etiketterna, utan de är liksom lite i det ena eller andra. De testar runt. Lite som min farmor sa alltid, att du måste testa allting två gånger. För att den första gången så vet man inte riktigt om man gillade det. Och har du testat det två gånger, där kan du på något sätt ta ett beslut.
Älskar din farmor, det är det bästa jag har hört.
Nej, men det är ju lite så. För jag har tänkt på det nästan genom hela livet. Oavsett om det är, ja, men som egentligen så skulle jag kanske gått två gånger på den där fotbollsträningen. Mm,
precis.
För att nästa gång man går dit så är man lite mer lite cool. Och så har jag tänkt när jag testat vissa saker genom livet, att jag måste nog göra det en gång till.
Mm. Men så är det väl verkligen, alltså både mig som med kaffe till exempel, tyckte man inte om första gången man drack det.
Nej.
Den där första cigaretten man tjurrökte var ju inte heller god liksom, det var aldrig god i och för sig. Alltså, men alltså, en del tycker tydligen att det är gott nu. Mm. Så här, den där första drinken var ju för fan vad äckligt alltså. Mm. Ändå så håller man på med det, så det tar en gång.
I de där lägena kanske man inte skulle testa det någon gång. Men,
nej, okay. Nej, vi ska inte sitta här och bara ambassadörer för sprit och droger, det är inte bra.
Nej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I den här intervjun, nu var ju den några år gammal, men där sa du att du hade en längtan och en dröm att bli pappa. Och jag reagerade också på att du sa att det känns lite orättvist för att du skulle bli en bra pappa.
Ja, precis. Jag tror, alltså det kanske alla tror att de skulle bli en bra pappa naturligtvis, men jag tror att jag...
Nej, men det tvivlar inte jag heller på att du skulle bli, för du har säkert allt som kvar i. Men jag tänker, hur tänker du, känner du fortfarande att du skulle vilja ha ett barn? Eller har du blivit för gammal? Mm,
den har faktiskt stärkt den där tanken och den längtan lite grann. Men jag det är inte så att den längtan tar över. Jag skulle gärna vilja ha det med någon. Jag skulle gärna vilja ha en partner först. Vi kan, rotat sig väl i att man fortfarande var en typ av kärnfamilj, tror jag. För jag kommer från en sån själv. Men jag skulle gärna vilja absolut uppfostra ett barn tillsammans med en partner.
Så att du har inte en så stark barnlängtan att du skulle vilja göra det själv ihop?
Nej,
med någon?
Men så är det inte. Det är inte så att jag till alla pris måste ha ett barn. Jag tror jag. Men jag skulle jättegärna träffa någon och sen så adoptera eller på något sätt, annat sätt få ett barn.
För jag ska inte säga att det blivit vanligare, men man ser ju fler gay killar nu. Mm. Alltså i medierna syns det ju. Senast Fredrik Eklund och hans man som skaffade ett tvillingpar och låg och poserade med likadana pyjamasar och sådär.
Men, det är jättefint, det var fint.
Ja. Mm. Ja, för att jag har själv funderat också, och det där är ju, nu är jag aningen äldre än dig. Eller, ja.
Det kan väl inte vara, det måste vara någon dag. Alltså det kan väl inte vara mer, då är du äldre än mig på riktigt?
Ja, nej. Jag är faktiskt rätt mycket äldre än
dig,
såg jag idag när jag googlade dig. Typ 7 år kanske.
Nej.
Sex år äldre än jag.
Nej, jag dör. Ja. Är det sant?
Visst är jag fin hy?
Sjukt fin.
Det tyckte ju Yvonne Ryding.
Sjukt fin hy. Alltså, men jag hade aldrig satt.
Nej.
35.
Ja, men mitt det har ju också ibland varit ett handicap faktiskt.
Är det så?
Ja, för att när man har jobbat som chef på ett företag till exempel och ska gå på ett viktigt möte med något stort, ännu större farligt företag så har jag oftast satt på mig glasögon och sådär.
Mm.
För att ibland så tänker de så här att men, alltså de tar, man blir inte tagen på allvar.
Nej.
Det är nästan som att man hade varit en blondin.
Blond tjej. Ja. Tänk vad klyschigt det är då. Ja. Får man säga så nu i 2017 i Sverige?
Nej, det får man nog inte.
Nej.
Eller jo, det får man, har jag bestämt.
Mm.
För att nu kommer vi in på det helt naturligt. Att det här, jag lyssnar ju på er på din och Gabriels podd. I säng med Tobias och Gabriel. Och då berättade du en händelse som du är ute och föreläser och du är ute på olika uppdrag och uppträder eller föreläser för företag. Och den där har jag funderat på faktiskt flera dagar. Så att jag tänkte om du drar den historien lite så kan vi bena lite i det.
Som sagt, jag har hållit den här föreläsningen i 8 år och det har varit väldigt, väldigt lite negativ feedback, måste jag säga. Och därför kommer det som en kanske ännu större chock då när det helt plötsligt kommer 3 saker på en vecka som var så här, nej men nu det här var konstigt och det här var inte så bra. Och då blev jag nämligen efter en föreläsning så blev jag hoppad på tunnelbanan av en man i 50-årsåldern som hade hört min föreläsning för en månad sedan. Jag satt i ledningsgruppen för det här företaget och då så sa han så här, ja vi vill tacka för föreläsningen, men vi har faktiskt ett klagomål också. För att Ett tillfälle i föreläsningen så går du ner i publiken och så sätter du i en kvinnas knä. Och sen så pekar du på din kind så här och sen så när hon ska pussa dig på kinden så vänder du snabbt ansiktet och så pussar du den på munnen. Och den här kvinnan har tagit väldigt illa vid sig och har inte varit sig själv på en månad. Och då blev naturligtvis, jag blev jätteledsen först när jag hörde det, för jag tyckte det är det sista jag vill, att någon ska sitta och ha det dåligt på min föreläsning. Någon ska känna sig kränkt av någonting. Och då så, jag blev jättemycket om ursäkt, men då skulle jag vilja be om ursäkt till den här kvinnan, för det var inte alls min mening att det skulle vara så. Det är mer som ett skämt och bara ett practical joke, like slapstick. Ja, och då säger han så här, ja då får vi passa det nu så här i MeToo-tider, vad du gör. Och då tyckte jag att det var, då ändrades det här, hur ledsen jag var, att jag blev så förbannad. Jag tänkte, vad fan är det som händer? Alltså, det kan inte, jag förstår att många saker kan gå under MeToo, men jag tycker att det här var ju så otroligt, från min sida, så oskyldigt och så otroligt harmlöst. Och jag brukar alltid dra upp mitt trumfkort så här: jag är bög, jag vill ingenting med det här. Och då blev jag bara så här, ska det här också gå under MeToo? Ska det här bara vara att jag tar inte ifrån henne någonting, att hon var kränkt. Ja, det är absolut. Mm. Men han ska inte gå och säga att jag hade liksom uppsåt att det var något sexuellt ofredande på det här. Så jag blev så sjukt ledsen. Så sjukt ledsen och förbannad. Och att han hade poppat på mig på tunnelbanan och sagt som här, så oproffsigt.
Mm.
Så att... nej, men det var för mig, och det här var också en av tre saker som hände på en vecka på grund av det här, tror jag. För att alla, naturligt, det är fantastiskt, det händer med MeToo att folk får en röst och folk ska göra sin röst hörda, men det får vara för rätt, jag tycker det ska vara för rätt sak, alltså det ska vara rätt grej, att man inte liksom, allting kan inte bara bagatellisera och säga det här är också sexuellt ofredande.
Nej, för det tar ju liksom udden av, jag ska inte säga det riktiga.
Nej.
Jag har inget konkret exempel, men jag tycker också att det har skenat lite grann.
Mm.
För det är ju en svinviktig fråga.
Jätteviktig. Och de som står i fronten för det här, jag tror inte att det var här de menar. Jag tror inte att alla skulle tänka efter. Det är ungefär som att, jag kommer ihåg Carl Dial sa en gång, att på deras CrossFit-box så hade de kommit med förslag, de skulle sätta upp en sån här... En låda där man fick lägga in förslag som på förbättringar, som förbättringslåda. Och då är det så här, de har ju aldrig någonsin fått så mycket klagomål som då. För då börjar folk så här, men det här var fel och det här var fel.
Precis,
och det här
man
var fel.
Vetar felen lite grann.
Ja. Och så tycker jag det blivit så här, nu ska liksom alla så här, alla börjar gräva så här i sitt förflutna så här, är det någonting som jag har varit så här, fast man inte har tänkt på. Och det ska man väl göra, men sen kanske allt kanske inte ska upp till.
Nej, allting kanske inte
parollen.
Ska. Precis. För det är där också, och det känns också så förbjudet att säga det.
Mm.
Att man tycker så. För att, som sagt, det är en svinviktig fråga. Och jag gillar att prata lite om, nej, men man får ju ändå lite så här utrymme åt det. Men jag har ju också, som säkert du, umgåtts nästan mer med tjejer än killar under min uppväxt.
Mm.
Men jag har också killkompisar.
Mm.
Och jag vet inte om det är unikt på något sätt. Men i killgäng så har vi inte varit så grova.
Nej.
Som när jag har varit ensam med 3, 4, 5, 6 tjejer. Alltså, för när man ska gå ut då och göra sig i ordning. Det har aldrig varit så mycket snack om storlekar och vad som ska hända. Hur man ska klä sig för att få kanske gratis öl och sådär.
Mm.
Jag säger inte att det är alltså att man, någon får skylla sig själv och så. Nej, men jag har tänkt så mycket i min ensamhet när jag går med hundarna.
Mm.
Att det viktigaste är väl att man bestämmer liksom att ingen ska.
Ingen ska, precis.
Ja. För att jag tycker att det blir nu. Jag hör också på killar, jag känner att de nästan slår dövörat till. För att det känns som en attack.
Mm.
Så att man skulle nästan behöva ha diskussionen på ett annat sätt. Det känns lite som ett krig.
Ja. Och det kan ju inte vara meningen.
Nej,
ska
men
bli
alltså,
så.
Och där går det nog inte att lösa något problem.
Jag tycker det är så bra den här, när folk säger att om du kan köra bil, då behöver du inte ta ett nytt körkort. Liksom, om du vet hur du ska behandla kvinnor, det är inte så att alla ska ta åt sig. Det kan inte vara att alla, hela mänskligheten, varenda man på hela jorden ska ta åt sig och säga att ni är fel. För så är det ju inte. Jag respekterar kvinnor, jag älskar kvinnor, du gör det, så vi behöver inte ta oss åt det här, vi har gjort inte något fel. Men så är det ju ofta. Jag kommer ihåg till och med när jag gick på dansskolan i Hallsberg, så hade jag sån otrolig respekt för min danslärare. Så när hon sa att det var ostöd i Kinas omklädningsrum, så tog jag också åt mig.
Mm.
För man har sån respekt för det. Och då, det är ju inte de männen som ska ta åt sig, som vet hur man respekterar de här och som behandlar kvinnor väl. Det är ju de andra svinen som är idioter, som tar sig förmånen och gör saker och ting som de inte absolut inte ska göra.
Mm.
På andras bekostnad och utnyttjar sin makt och sin position för att få vad de vill sexuellt. Mm. Det är fruktansvärt.
Ja, det är fruktansvärt. Det finns så jäkla mycket svin. Men jag har själv känt mig lite, inte utpekat, men så är man tar åt sig och börjar fundera hur det ska kunna tas till nästa steg.
Mm. Och även att det inte bara är kvinnor, så det är också män i våran dansbransch. Alltså, det har varit så... Ja, det finns så många danslärare som har tagit sig förmåner, både manliga och kvinnliga.
Mm.
Både mot män och mot flickor och pojkar. Liksom. Så det, ska, liksom det här är ju, det är universellt. Det är ju ingenting som har med kön att göra. Det är ju ett förtryck på någon som tar sig förmåner som är i maktposition. Det handlar inte alls om något annat.
Nej. Men om man knyter tillbaka till det här som hände på din föreställning eller föreläsning, så är det ju verkligen, för det var det jag reagerade på. För att det där får man ju nästan alltid vara med om, att går man på någon form av uppträdande eller någonting, så blir man mer eller mindre utsatt. Jag tänker också även på en dansföreställning från i lördags. Det är såklart inget övergrepp. Men där hämtar man ju också ner någon i publiken. Alltså så där, det där sker ju hela tiden. Och det, visserligen tycker jag att sånt är lite jobbigt, för jag vill aldrig stå i centrum.
Nej.
Men det är ju inte så att skulle någon komma fram till mig, så ser inte jag det som ett övergrepp när jag är på en föreställning.
Det som har hänt är dock att jag efter det här, de föreställningar jag har haft, så har jag väger mina ord extremt mycket. Så jag är faktiskt ganska tacksam också för att ha fått de här mejlen. För jag var tvungen att revidera min egen och fått gå tillbaka till mig själv. Och så här, kan det uppfattas så här? För jag har inte ens tänkt de banorna. Så det är ju ett uppvaknande samtidigt. Så därför är jag också lite glad det har hänt. För att jag blir bättre som föreläsare, tror jag. Jag underminerar varenda risk att någon ska missuppfatta saker och ting. Men det sjuka blir att man då står och håller ett föredrag en dag och pratar, då pratar jag alltså om de kvinnor jag dansar med i Let's Dance, och då pratar jag först om vilka utmaningar de hade i Let's Dance, och sen så att de överkom dem och blev så bra, alltså, så i slutändan så är det då att de är helt fantastiska. Men, och jag pratar bara med kärlek, för jag älskar dem allihopa. Jag har haft mina 15 kvinnor som jag verkligen har umgås med 18 timmar om dagen och bara älskar, så det är så mycket kärlek. Och ändå så är det folk som missfattar det och säger att jag har kränkt de här kvinnorna, att jag har liksom tagit mig friheter och att jag bara skor mig på deras olycka. Jag bara, men har du inte lyssnat? Då kan du bara ha lyssnat på det första. Liksom, har du inte lyssnat klart alls och bara då vill hitta fel, den här jävla lådan igen, och man vill hitta fel på den här föreläsningen i de här tiderna när det, som det ska göras där tydligen.
Men när vi ändå är inne på Let's Dance, så vad är det? Du har ju faktiskt varit med ett gäng år i Sverige. Du har varit med 3-4 gånger i Danmark.
Yeah.
Och så har du varit med i Norge också några gånger. Ett par gånger. Vilka, jag minns inte riktigt. Du har ju dansat med Elisabeth Höglund. Ska vi säga, Annette Norberg tror jag har dansat med. Du vann väl med Tina, Mat-Tina?
Mat-Tina, precis.
Har du vunnit någon mer gång?
Nej, sen har jag bara vet du, gått till final. Och sådär, men inte... Det vunnit en gång av 15. Det är ganska
Tina
dåligt.
Tina Turner. Ja, det är dåligt. Fan vad dåligt det är. Hur att jag ens bjöd in dig hit.
Ja, men det kändispodden måste jag bara. Det måste vara något sjukt.
Ja,
för
fan. Jag kände ju att du... Jag kände ju lördags att vilken jävla stjärna du är.
Ja, men nu... Och nu... Jag kan säga, vad fan, vem är det här? Ja,
för fan, vem är det? Nej, men så här... Varför hoppade du av Let's Dance då?
Nej, men som sagt, jag hade gjort 15 säsonger. Ja, jag fick sparken. De orkade inte med mig längre. De tyckte jag var för jävla tråkig och sjukt irriterande och värdelös. Faktiskt. Så de bara, nu är det dags för något nytt.
Då börjar vi gammal.
In med Kalle Stjärn istället. In med det nya, ut med det gamla. Så är det
han som ersatte dig?
Kalle? Nej, det var det inte. Nej, men alltså jag fick ett... Jag hade gjort 15 säsonger av Let's Dance, och då tänkte jag fick ett erbjudande att göra och sitta i juryn i Talang på TV3. Jag tyckte det var ett sjukt spännande projekt att få faktiskt ha en mening igen. För att säga vad man vill om Let's Dance, det har varit fantastiskt och jag älskar Let's Dance. Jag tycker det är sjukt kul att göra, och jag har träffat världens mesta människor och jag har fått dörrar har öppnats. Men man står ändå där bakom en kändis och ler, gjorde jag i 10 år. Och har inte så mycket att säga till om det. Man har ju mycket att säga till om naturligtvis i träningslokalen. Men just man kommer inte till tal, så man får inte ha en mening så mycket. Det är bara när man är där. Och då tyckte jag det var kul att bara sitta och göra det. Och faktiskt få ge en röst. Och för mig själv mest också. Att jag var tvungen att tänka till. Vad tycker jag egentligen? Kan jag säga ju bu eller bä? Eller vet jag vad som är rätt och fel? Och så jag lärde mig otroligt mycket på att sitta där. Så var jag mer en personlighetsutvecklande erfarenhet. Så det var sjukt skönt.
Men du är inte pepp på att vara med igen?
Alltså jag är lite faktiskt.
Ja.
Det var helt absurt att du säger så. För att jag tittade på en kille som heter Fredrik Brunberg som var med i Svenska Let's Dance förra året, för 2 år sedan. Som är en polare, och så var han och gjorde Let's Dance i Norge nu. Och så såg jag en rumba som han gjorde med sin kändis. Och tänkte så här, just det, en del kändisar kan ju faktiskt dansa lite grann. då kan man faktiskt göra någonting, alltså mm. någonting fint. För det var helt exceptionellt bra. Jag är så superinspirerad blev jag.
Mm.
Och tänkte så här, om man skulle få någon som faktiskt är okej, okay, liksom, kanske mm. man skulle kunna göra någonting riktigt kul. För, så att så jag blev lite pepp. Så jag kanske,
men är det det som skulle krävas för att du skulle vilja göra det igen? Alltså att du fick en kändis som du ändå hade lite chans med. Och då menar jag inte bara att vinna, utan att det verkligen kan bli en resa.
Ja, alltså ingenting alltså, med Camilla Henemark och så här, alltså, men det, som det blir en annan sorts säsong.
Ja, just det. Det var ditt sista år, va?
Ja.
Eller ditt senaste år?
Nej, Annette Norberg var efter det. Men, alltså, jaha, men just det med Camilla så blir det så här, det var en sjukt spännande resa. Men det var ju inte på grund av att jag fick utmana min koreografiska talang direkt. Det var inte så. Det var ju mer att det handlar mer om tålamod och att man mm. faktiskt ska få saker och ting att hända överhuvudtaget. Mm. Otroligt spännande och underbar människa så. Men att det blir så här... Jag skulle vilja ha någon igen som det bara, man fick, kan... Som, man kanske inte tänker på mycket på att vi ska bara göra grundsteget. Nu ska vi faktiskt liksom skapa igen. Jag tycker det är så kul att skapa.
Men vem skulle det kunna vara? För att tankarna måste ju ha gått... Alltså om jag hade varit du mm. så tror jag att jag skulle funderat så att jag kanske inte hade haft en drömperson, men om man, jag kanske skulle kunna räkna upp 3, 4, 5 stycken som fan, den där vore någonting att bita i.
Mm. Nej, men jag tänker men bara någon, alltså idrottstjejer är alltid bra liksom. Så man tänker, jag vet inte, om någon Carina Klyft kanske mm. jag tänker, hon har säkert psyket, hon arbetar, hon mm. kan, hon vet vad hon vill. Hon har ju kroppskontroll som heter duga. Anna Lindberg, vet du, simhopperska eller sånt, som vet vad det är, ska ta någon typ av rytm. Någon artist som Carola som
bara... Jag tänkte säga Carola borde väl vara din dröm, ja. För att hon, jag ska inte säga att hon... Men hon är en kombination av hjärnan från en idrottskvinna. Mm. Men nu låter det här också illa, men jag menar inte det. Men så här lite galenskapen från som Camilla Henemark och lite mm. där bångstyriga.
Ja.
Så att...
Ja, men och med... Alltså också, det kan också vara att det... Att det var, att det är medievänligt liksom. Alltså att det är så här... Alltså, säger man vill om Camilla Henemark, men det var ingen annan som hade en chans... i hennes ljus. Alltså när hon kom in i ett rum så var det bara så här, alltså det kunde ju varit kungen kunde stått där mm. alltså, med, ja, det var ganska dumt sagt, men
han kanske stod där.
Jag vet inte, tänk om, ja, det blev lite fel, men jag menar att det spelar ingen roll vem som stod i rummet, alltså hon tar ju allt sånt ljus mm. och det är fantastiskt. Hon har ju en sån en sjuk egenskap när det kommer till media.
Ja.
Att det flockas ju som flugor till skit.
Nej, men hon är ju fascinerande.
Ja,
men som sagt, jag förstår ju att det kan vara lite svårt att styra. Och jag såg ju henne i Biggest Loser VIP, att hon är inte så pepp. Eller vad ska man säga? Om hon hade samma style i danslokalen så förstår jag frustrationen.
Mm. Ja, men det är... Ja, men alltså, men det är ju svårt. Mm. Alltså det är klart att man kan inte gå in i Let's Dance och tro att man ska bara gå dit i en halvtimme och putta skorna och sen gå hem igen. Det går ju inte. Det krävs ju arbete. Om man då inte är inställd på det, alltså, då blir det ju sjukt jobbigt.
Men där tänker jag också att Anette Norberg måste ha en jävla hjärna.
Ja, gud ja.
Men det är också väldigt mycket en popularitetstävling, Let's Dance. Alltså det är en kombination av precis allting. Mm. Men är du inte den där personen? Men jag tänker som Stenmark. Nu är han också... nöter ju i träningslokalen säkert. Men där var ju liksom, det fanns ju inget alternativ än att han skulle vinna.
Nej, men det är svårt också, man kan ju inte...
Det är som Gud.
Gud. Ja, precis. Tänk om Zlatan skulle vara med, han behövde inte ens dansa, han behövde inte komma på till sändningen, tror jag inte. Alltså, det hade inte spelat någon roll. Det är samma sak med det är ju en legend. Vi pratade ju om en guru som folk har älskat sedan 70-talet.
Mm.
Som liksom, han finns ju på bild liksom på nattusbordet som typ 7100 kvinnor.
Nu pratar vi Stenmark, va?
Ja, precis.
Inte Zlatan. Men om du inte skulle tävla i Let's Dance, skulle du kunna sitta i juryn då?
Jag skulle älska det.
Ja.
Jag skulle älska att sitta i juryn.
Ja. Du har inte fått någon fråga?
Nej, men alltså jag var på audition lite för 2 år sedan då när de skulle byta. Och då så var det jättenära.
Mm.
Men det hade varit så kul. Jag hade älskat att sitta i den här juryn. Jag liksom hade älskat att suttit med Ann Wilson och och Tony Irving också, att de delar och var oeniga och saker och ting och bara...
Skulle du vilja ta över Tonys plats då?
Nej, jag skulle vilja sätta med i juryn med Tony. Det skulle vara så sjukt kul. För att vi är så olika, och så tror jag att vi skulle ha jätteroligt under den här resan.
Ja. Så det är en liten dröm. Jag tänker, du har ju din andra dröm som du pratade om förut har du ju förverkligat.
Ja, precis. Nu är det min nya dröm här att sitta i juryn.
Nej, men har du någon annan dröm?
Det där är absolut en dröm. Jag skulle vilja ta det steget och sätta mig i juryn i Last Dance. Jag tycker det skulle vara jättekul och utmanande. Det krävs ju utmaningar i livet. Man måste komma och ta nya tappsteg för att komma vidare. Och sen är det naturligtvis där att hitta en man som man kan skapa någon familj med. Typ. Mm. Det är också en stor dröm. Det är på en annan nivå. Men det är ändå också...
Vilket tror du är svårast att få till?
Last Dance.
men är du bättre än Tony på att dansa? Du får faktiskt, alltså, här, vi låtsas att vi är i USA nu.
Mm. Nej, men alltså, jag har ju, alltså, vi har ju dansat och så här, och jag har väl, på pappret så är jag väl bättre så, i tävlingssammanhang är det. Men alltså,
du kanske är bättre form än han just nu också.
Det vet inte, han gör ju en massa cover på Kusinen på Småpål, så att det tror jag han är i ganska bra form just nu faktiskt. Han, vet du vad, jag tycker faktiskt han blir snyggare och snyggare och bättre för varje år som går, tycker jag just nu. Han är, vet du, det var ett tag, han var lite halv.
Men så är det med män.
Är det så? När det så? Det blir bara som ett fint vin.
Ja.
Ja, och kvinnor är som mjölk bara. Den där. Nej,
det surnar.
Nej. Ja, nej, men det skulle vara så sjukt kul. Alltså, jag slänger ut det igen i universum. Så jag skulle jättegärna titta den här juryn. Jag tycker det skulle vara så roligt. Men,
och om du inte skulle sitta i juryn, så vill du dansa med Carola? Ja, men vi hoppar tillbaka till det. Du sa ju för sig lite Carola själv, fast henne hade jag tänkt på. Mm. Men någon annan då? Du måste ju ha funderat så här, fan...
Ja, men alltså, det, absolut, det finns ju en massa drömpartner, naturligtvis. Alltså, Victoria hade varit kul.
Vem är det?
Victoria, är det Bandot? Nej, men alltså, Sissela Kyle. Alltså, bara att ha en sån resa med henne. Nu känner jag henne, men hon är ju en makalös människa. Alltså, jag tror jag skulle ha haft så kul. Mm. Och hon är dansant. Nu skulle hon aldrig göra det, men hon skulle...
Varför inte, tror du?
Nej, men, alltså, hon vill inte. Inte sätta sig i Last Dance och med all den uppmärksamheten på någonting som hon inte riktigt kan så här till 100%. Det är inte riktigt hon, tror jag.
För jag tänkte... Hon och Lotta Tälje, eller vad hon heter, i den här serien på TV4.
Ja, men hur bra. Om ni inte har sett engångsstöten, så in och titta på det på TV4 Play, för det är sjukt bra.
Ja, jag var inte alls peppad på serien.
Nej.
Men alltså, så här, det var inte så att på papper, jag gillar ju de båda två, men det var inte så att själva grejen, det känns som en sunkig grej. Men jag tittade och jag och Jonas, vi skrattade. Jag tror inte att jag har skrattat så... liksom...
Hjärtligt.
Ja, men är det också oväntat?
Nej.
Sen jag såg... White Chicks.
Okej.
Okay. Nej, det är en av världens sämsta filmer, fast min...
Din humor?
Nej, men inte humor. Det var också så att man satte på någonting som var riktigt, riktigt... Ja, som man inte hade några förväntningar på. Och sen så kommer, inte många, men något gag.
Mm.
Där man nästan skrattar så att man inte får luft.
Mm.
Och lite så är det. Fast jag skrattar mest åt Lotta, för hon är makalös i den där.
Alltså, de är så bra. Jag tycker bägge två är fantastiska, men de spelar ju så bra. Alltså, det är ju, och det är så naturligt. Jag tycker den är helt fantastisk. Alltså, Felix Hängen har ju producerat det så bra, så att det är ju sjukt bra, tycker jag.
Mm.
Nej, jag tycker...
Men den är grym. Det är värsta tipset.
Ja, verkligen.
Men en annan sak, jag vet inte om vi har berört det, men det här med dansen, som jag sa förut, typ att jag tror att jag ska vara bra på dans, men en sak jag har svårt för, det är ju den här närhet, eller så här, beröringen.
Mm.
Är det vanligt? Nej, men är man van vid det? För att jag tänker, ni som proffsdansare och du som dansat sin barnsben, tycker inte alls att det är konstigt att komma nära en person.
Nej.
Men för mig så skulle det också kännas helt främmande.
Ja, och den där kulturkrocken sker ju varje år, Last Dance. Alltså, det är ju, och man glömmer bort det varje gång. Att det är konstigt.
Ja, för du tar tag i din kändis.
Ja, men det gör jag med alla. Jag har ju tydligen inte det filtret. Alltså, jag kramar ju alla jag träffar på gatan. Liksom. Det är ju jättekonstigt. Jag förstår att det är konstigt, men det är som rent teoretiskt.
Och det ska du tänka på nu i hashtag MeToo-tider.
Precis.
Men nej, vi ska inte skämta om det.
Nej, vi ska inte skämta. Men det är sant. Alltså, men det är ju en kulturkrock, och det är ju Men det tar ju någon vecka. Sen så är alla inne i det där. Och man förstår att man kan inte hålla på och tänka på vad man tar och inte tar. Och för det är ju väldigt konstigt.
Ja, det förstår jag. Men jag har också tänkt att det är ju ungefär som när man är skådespelare, så kan det ju vara svårt att skilja också på känslor.
Mm.
För att om man blir berörd, om man blir tagen på och inte är van att bli tagen på.
Mm.
Och så är det en liten så här halvhet dansare.
Mm.
Och det är lite music. Nej, men jag tänker mer så att jag kanske också skulle, eller det kan vara lätt att bli, att det blir inte fel signaler, för att dansensen det kanske inte ut det, men att det är svårt att tolka det där och för sig själv att veta vilka känslor som är av vad man känner. Jag vet vart jag vill komma.
Ja, men det är ju en grund till att det har blivit så mycket kärlekspar i Let's Dance under årets lopp. Liksom. Mm. Det är klart. Alltså, och till och med jag, när jag dansade med min riktiga partner i Danmark, så här, som vi tävlade med under 7 års tid, så hade jag varit straight då, så hade vi varit ihop och hade varit liksom gift oss. Och så här. Mm. För det blir någonting, man bygger upp någonting. Alltså, det är ju inte normalt att man tar varandra så mycket, och man känner att det här är ju någon sån närhet som man har med så få människor.
Mm.
Och precis som du säger, att men det kan ju missuppfattas jättelätt. Alltså, att men det är ingen som upplever det annars.
Nej, men om man får en ny känsla, menar jag, så kanske det är svårt för en själv att veta.
Ja. Eller kärlek,
ja. Precis, vad är det för här för känsla?
Absolut.
Och det har jag ju också hört, för det går ju väldigt mycket rykten.
Mm.
Just om Let's Dance.
Mm.
Några av kärleksparen är ju kanske har varit offentliga.
Mm.
Nej, men jag har hört massa rykten om att Let's Dance till exempel har varit upphov till minst en skilsmässa. Vi behöver inte säga vems, men tror du att det ligger någon grund i det?
Alltså, jag tror att om man har ett svajigt förhållande, om man inte vilar tryggt i den som man är ihop med, så är det väl att göra Let's Dance är ungefär som att skicka iväg sig själv på det här Temptation Island, kan jag tänka mig.
Mm.
Alltså, det händer ju någonting i Let's Dance. Det är ju det. För man ger sig ut på en... Nu kommer bara folk bara tacka nej till Let's Dance. Men, alltså, man ger sig ut på en känslomässig berg-och-dalbana.
Mm.
Som man gör tillsammans med en partner. Som man umgås med 18 timmar om dagen. Och man gråter ihop och man skrattar ihop. Och i dansen så är det omöjligt att inte bli berörd.
Mm.
Alltså, jag har aldrig varit med om någonting på de här 15 säsongerna. Att inte allting som de här kvinnorna har varit med om i sin förtid kommit upp till ytan. För det är så. Man pratar om allting, man umgås, man berör saker och ting som inte blir berörda förut. Man gör det med kroppskontakt, man gör det med värme, man gör det med kärlek. Och så det blir som en, man lindar in de här människorna som i en kokong, liksom, och som ett skyddsnät. Vilket är sjukt jobbigt sen när man ska ur det, för då kan det bara krascha allting. Man liksom blivit, i de här 18 veckorna har liksom bara, det bara liksom höjts upp, bekräftats, och allting har varit så rosenrött. Och så en dag bara... Så dras den här mattan under fötterna på dem, och så står de ensamma igen.
Mm.
Och den post-production depression, den går inte att jämföra med någon annan, tror jag inte. För att det måste vara helt absurt. Även för oss dansare så är det där. För man bygger upp någonting tillsammans. Man är som ett med den här människan. Så det är klart att det händer någonting. Så det är ju, en del kvinnor säger så här, jag ska dansa med någon som är homosexuell. För jag vill inte ha att det här ska liksom... Mm. äventyra någonting, eller ska stå någonting i pressen, eller ska missuppfattas på något sätt. Och det förstår jag.
Mm. Men är det en fördom att de flesta dansare är homosexuella? Dansar killar?
Det är ju faktiskt, alltså det är klart att det finns en större procent kanske som, för det här tillåts det att levas ut, och man får, det är väl mer så att homosexuella män kanske drar sig till de här yrkena, alltså där det finns mer. Jag ville bli steward ett tag, för det var inte att jag ville flyga, men för att jag visste att det fanns så mycket bögar.
Som du kunde ragga upp.
Ja, men alltså,
och fick du ha en fin uniform också.
Precis, det var jättefint. Och, och då fanns det liksom inte Facebook heller. Så att det var ju
på stenåldern när du och jag kommer ifrån.
Precis, då fanns det bara att man var tvungen att bli steward eller frisör för att få träffa likasinnande.
Men när tror du att det blir samkönade par i Let's Dance då?
Ja, snart hoppas jag.
Hoppas du det?
Ja. Alltså, ett eller två någon gång. Alltså, bara en, alltså inte för att det ska vara det, men för att alltså, nu mer än någonsin. Alltså, what? Alltså, det här, och speciellt att det sjukaste är ju att dansvärlden är den mest konservativa världen som finns.
Mm.
Alltså, det vi pratar om man, kvinna hela tiden. Liksom, och det är ju så befängt att det ska vara så att de i våran värld ska vara de mest fördomsfulla människorna mot samkönade pardansare. Alltså, vadå? Och, de pratade, det finns bara tjej- och killsteg. Och bara, nej, det finns inte.
Det finns steg.
Det finns steg.
Mm.
Och det är kvinnor och män. Och man bara, men, alltså, men sluta säga, om man säger en gång till så klappar jag för det.
Mm.
För det är inte så. För det är att vi två män dansar ihop. Är för fan med samma sak som att vi inte skulle... Det är så att vi inte skulle få göra det, som man sagt att vi inte skulle få gifta oss eller samma rättigheter i samhället.
Mm.
Vad fan är det för skitsnack?
Men vet du hur långt diskussionerna har gått där? Har det varit uppe på tapeten? Mm. På...
Ja, ja, absolut. Alltså. Men det, jag tror inte det är så att inte, jag hoppas verkligen inte det är så att TV4 inte vill. Jag tror att just nu skulle det vara det bästa de kan göra, att det händer något sånt till Let's Dance.
Mm.
Men jag tror att det är BBC som säger stopp, att konceptet inte är så. Att det står i konceptet att det ska vara man, kvinna som dansar.
Mm.
Så det måste nog ändras därifrån först, att det är okej. Okay. Men, ska sägas dock, att det har varit två kvinnor som dansade ihop i Israels version av dansen i Let's Dance. Så jag vet inte hur det kunde gå igenom filtret på något sätt. Men det har inte varit två män som dansat ännu så länge.
Då får man ta hjälp av media kanske. Då vågar inte rättighetsinnehavarna säga nej kanske.
Nej, men alltså, att säga nej till det i 2017 är ju så politiskt inkorrekt så att det finns inte. Tycker jag. Alltså, man kan peka på alla regler som finns i regelboken på det här konceptet. Men det är ju sjukt.
Mm. Jag ska inte säga att jag är kluven.
Nej.
Men som du redan har räknat ut så är jag en av världens mest fördomsfulla.
Mm, det är
nej, men ja, det är så här, ja, nej, men det är klart att det hade varit kul.
Mm.
Men jag hade kanske sett att det var mer som ett jippo.
Mm.
Jag tycker ju att det är lite fint. Men jag vet inte. Nej, men det är klart att det ska vara ett samkönat par. Det är ändå 2018 snart.
Fast... Mm, jag förstår vad du menar med jippo.
Nej, men jag tänker att det kan bli lite jippofet.
Du kan lätt hitta den genren och det blir ett jippo. Men jag tror att det gäller också att bevisa att det inte är ett jippo.
Mm.
Att det är faktiskt att man vänder upp och ner på hela den världen och säger att det här är inte ett jippo. Mm. Det här är någonting man faktiskt kan göra. Och det finns ju överallt. Det finns ju sjukt mycket. Det finns ju världsmästerskap i samkönad dans.
Mm.
Och det är lika mycket dans. Det är som att när folk säger att det är en queer tango, jag dör. Alltså jag går sönder inuti. För vadå queer tango? Det är fan en tango som dansar av två män eller två kvinnor. Det är så sjukt fel.
Mm.
Och det är samma sak. Det är precis samma sak som en bögjävel eller heter det, neger eller vad. Det klingar så illa i mitt huvud.
Mm.
Det gör så sjukt ont att det ska bara segregeras från att det andra är. Det blir dans som är där. Du hör ju, jag blir så sjukt irriterad.
Nej, men jag är med det och jag får nästan rätta mig själv lite grann. Att det är inte att jag på något sätt är konservativ, utan det är väl just det där som jag är lite emot, just den här jippokänslan.
Mm.
För så tycker jag det har varit under hela min uppväxt. Nu har vi kommit väldigt långt.
Mm.
Men jag har tänkt på till exempel, nu är det här länge sedan, men när Robinson var rätt nytt så kom jag ihåg att de här profilerna hade varit ju jättestora stjärnor.
Mm.
Och då hade de varit på någon gayfest i samband med Pride.
Mm.
Och den ena tanten där hade ramlat från scenen och slagit sig i huvudet. Och då kom jag ihåg att på löpsedeln så var det en bild på henne, jag minns inte vad hon hette. Men det var så här typ, ja, vi säger att hon heter Birgitta. Så här, Robinson Birgitta slogs blodig på homosexfest.
Mm.
Och då tänker jag också just det där med att så fort det har någonting med gays att göra, så tar man just ordet homosex. Och då blir det väldigt mycket betoning på sex.
Mm.
Och jag tycker att bilden av oss i media alltid har varit på ett visst sätt. Och det har alltid varit lite sensation. Och det är därför min lilla rädsla i det där.
Mm.
Att jag tycker att det ska vara ett samkönat par eller ett stans. För det hade varit kul och bra och viktigt. Men att jag tror att det hade blivit ett jippo.
Fast det måste göras med så mycket smak och det får bara på helt rätt sätt. Det går inte att bara klämma ihop vem som helst med det. Och det ska ju inte vara alltså, ingenting, men det ska inte vara Babsan. Liksom. Det ska vara, då ska det vara på riktigt att det är två män som dansar. Mm. Eller, det säger inte att det är inte någon män, det är helt fel. Men alltså, att det ska inte vara någon klyscha.
Nej.
Att det blir så här, då ska alltså, den mest fjolliga bögen ska dansa med läderbögen. Det får inte bli så.
Mm.
Det måste bli på riktigt. Att man kan faktiskt dansa två män som dansar ihop. Att normaliseras. Att allting bara är. Det bara är. Mm. Det är så naturligt. Det ska bara vara att det här är. Lika att folk ser. Ja, men det var inte så konstigt. Jag menar, vi, i vår förra show i Dans på rosor hade vi en rumba med två män.
Mm.
Vi dansade till Rickard Wolfs. Fantastiska Rickard Wolfs. Vackraste mötet. Och det var ju liksom bara. Det var bara fint.
Mm.
Det var två män som dansade tillsammans en pas de deux eller en rumba. Och, Men även då var det också män någon gång uppe i Norrland som skrev bara, fan, snygga shorts! Så här. I den dansen som var så långt från som man kan, men det blev för mycket. Och därför så tror jag kanske behöver det ännu mera. Att man får se på tv att det faktiskt går att dansa två stycken av samma kön, för att det är minst lika naturligt som att folk går hand i hand på stan.
Mm.
Vill jag också göra. Jag vill kunna dansa med min man på samma sätt på ett disco som alla andra gör. Jag säger inte att vi ska stå och hångla och ha sex på dansgolvet, men jag tycker det är lika naturligt som allt annat, och speciellt i Let's Dance, som jag ska vara, vi ska åt TV4 och Sverige, vi ska väl gå i framkant när det kommer till sånt och visa att så här är det. Det här är verkligheten, det här är vi ska vara.
Tänk dig vad det här skulle bli om det hade blivit verklighet, att det hade blivit för så många små pojkar nu som fikonlövet i After Dark blev för dig.
Mm.
Kanske.
Mm.
Och en liten drömtens. Men inte för att ta udden. Och, så här, vem skulle du dansa med om du fick erbjudande att säga Tobias, Mr. Karlsson, du blir den första som får en manlig partner?
Peter Jöback.
Mm. Jag tänkte säga två fjollor. Nej, men Peter är fantastisk.
Nej, men jag tror att han har ju så mycket dans i sig också. Eller så mycket, ja. Nell också. Eller Persbrandt.
Ja. Du tänkte, för du dras ju till Camilla Henemark-typerna. Nej, men
Peter vill så mycket som Camilla Henemark.
Peter? Nej. Han är mer som Jesus. Nej, men han är ju en superstjärna.
Mm.
Men ja, vilken grej.
Eller prins Philip, men man vet inte.
Den finns ju inte, den kommer ju aldrig hända. Fast du och Persbrandt, det är ju nog bara en jävligt fet plånbok och någon som är duktig i munnen, tänkte jag säga. Bra på att sälja in det
där. Ja, det var en jag tänker vilken resa. Det har varit häftigt.
Ja.
Då får det nog bli så. Då är det där drömmen. Först är att dansa med en kille eller stans, och sen gör det, och sen så kan vi gå vidare.
Ja. Sen så kan du pensionera dig.
Sen kan jag pensionera mig.
Men vad härligt att ha haft dig här.
Magiskt. Så fantastiskt. Proffsig intervju. Så spännande frågor. Jättekul att här.
Är du ironisk nu?
Nej, men på riktigt. Alltså jag tycker det är fint när folk frågar annorlunda frågor som inte är frågat förut.
Men nu måste vi bena lite där. För att jag tyckte att jag inte hade en enda annorlunda fråga.
Nej, men det kändes ändå eftertänksamt. Och att det faktiskt var... Det fanns ett tanke bakom, och det ibland är inte så.
Nej, fast där, då måste jag också bara säga att, för det är att jag tänkte så här med den här podden, att jag bara vill träffa personer som jag gillar och är genuint nyfiken på.
Mm.
Inte någon som, även om du har fått suttit här och pratat lite om din show, för att jag gillar den, så är det inte här för att sälja någonting.
Nej.
Utan du är här för att jag gillar dig.
Mm, det är väl fantastiskt. Det kanske är det alla borde tänka i så fall då, när de ska göra intervju.
Ja. Så att det får bli något härligt litet slutord. Tack för att ni har lyssnat. Hej hej. Det var väl härligt.
Så härligt.
Jag ska ta ett kort på dig.
Så sjukt härligt. Tusen tack. För fan vilken fin intervju. Jättehäftigt.
Ja.
Det var jättefint.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.